I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hallå Göteborg.
Hej, Malmö calling.
Malmö calling.
Klara ner. Där borta.
Ah, nu har jag inte varit hemma på flera dagar. Känns inte bra. Otrygg. Jag känner mig otrygg.
Ja.
Står staden kvar? Är Red Lion kvar? Har det hänt något nytt som jag har missat på
vi
de här tre dagarna?
Vi vet inte, jag och Mia, för vi har också varit borta. Vi har varit i Stockholm. Det var fruktansvärt.
Vet ni vad jag såg i Stockholm igår? Jag såg en polis på en terräng segway, fast utan styre.
Oj,
så han tappade balansen hela tiden och så hade han någon slags, han hade liksom små lådor, små polislådor som hängde bredvid honom. Men han hade ganska svajig kontroll över det här jävla fordonet. Tog vi givetvis en bild.
Vadå, det var, ju... det var en hoverboard?
Nej, men du vet, en sån segway fast utan själva styret. Så man lutar sig bara fram. Så han skulle ju vara jävligt lätt att immobilisera. Man skulle bara behöva sträcka fram ett fällben, så är ju han nere för räkning.
Nej, men om det är en sån skulle åka runt i Göteborg, då skulle ju folk... Han skulle ju inte leva längre.
Nej, det hade
längre.
Ju inte gått. Nej,
det skulle han ju tagit livet av sig själv. Men folk skulle ju, det skulle ingen acceptera.
Ja, jag menar det. På Kullersten
otroligt
också.
Jävla...
Du har ju åkt segway. Eller inte segway, men...
Var ju på Kullersten.
Var ju på Kullersten.
Ja, jag fick ju hjärnskakning.
Otroligt jävla peak Stockholm. Att det är det första man ser.
Nej, fan vad är det?
Det är jävla sjukt. Det första jag såg när jag kom in till Malmö i natt, för vi försökte också jävligt peak Malmö, det var att Jonathan Unge nästan dödade en blind kvinna. Så att det var ju ungefär också så här att man kände... Ja, nu är man... Nej, man är i den här stan.
Ja. Kan man få någon mer, var det med mening? Alltså vi kan fram och liksom
det var inte med mening. Det var inte med mening, men jag vet inte om det spelar någon roll egentligen i sammanhanget. Det var en blind kvinna på tåget som rullade in på Malmö central som frågade vilken sida hon skulle gå av på, och då öppnade gentlemannen Jonathan Unge dörren. Och hon följde ju, för där var det ingen perrong.
Nej,
utan
men...
det var en bra bit ner till perrongen. Sen, men, sen var hon där mellan två tåg.
Skojar du med? Har det här hänt?
Det gick bra. Ja, det var jättesjukt var det. Jag blev anklagad för att inte ha varit någon vidare hjälp, utan mer av en kommentator. vilket jag kände var så här, hjälp och hjälp. Men jag dödade ju inte nästan en blind kvinna, så jag kände inte riktigt att det ligger på mitt samvete.
Nej, det gör det faktiskt det inte. Men hon mår bra idag. Det kan inte vi.
Hon mår bra, slutet gott, allting gott. Men, det gick jättebra.
Såg han inte när han hade öppnat dörren? Såg han inte att det inte var...
Alltså problemet är att han ser ju också väldigt dåligt. Han är inte blind, men han ser ju inte heller särskilt bra. Nu inser jag när jag berättar den här historien att det kanske var upp till mig. att hjälpa två blinda personer. Det kanske var jag som... Ja, det känns fel.
Men du valde att referera matchen istället.
Ja, men jag gick in i det
modet
klockan var halv två.
Ja, jag ser ju det. Det ser ju jag.
Det där var inte så smart gjort, sa jag. Ja, men vad skönt att vi liksom täcker in Sverige. Vi ser olika saker. Vi vet vad som händer där ute. Känns toppen.
Mm. Ja, det är bra. Jag ska också upprätta den blinda kvinnans heder genom att prata om Blindma nästa vecka. För då har vi förinspelat ett avsnitt.
Så att, vad glad hon ska bli. Jätteglad. Och hennes lårbenshals ska läka snabbt. Ja. Vad ska ni prata om idag?
Åh, jag ska prata om datingpresentationer från förr i tiden.
Trevligt.
Jag ska prata om efternamn, ska jag göra.
Efternamn, gud vad kul. Och jag har ju aktuella ämnen. Och alltså något som känns otroligt aktuellt, i alla fall för mig just nu, det är att jag och Jakob har blivit ofrivilliga fågelskådarskådare. Eller typ, det är egentligen mest Jakob som skådar, för jag är ju runt i Sverige. Och jag som ofrivilligt tar emot olika observationsrapporter. För i flera veckor så har liksom en gräsmatta framför en liten buske utanför där vi bor på kyrkogården fyllts av liksom jävligt nyfikna och väldigt, väldigt upprymda fågelentusiaster. Uh-huh. Från morgon till kväll har de stått där. Stackars sörjande änkor har behövt liksom kryssa sig fram mellan en massa olika fågelfanatiker. Och då, liksom den lilla stunden som jag varit hemma i Göteborg har jag tvingats lyssna på Jakobs utrop som är typ: nu är det tre med stativ! Nu är det en med en sån monopod! Nu kommer en hel familj med kikare! Men det är en sån jävla artrikedom där på gräsmattan, tjejer. Barnvagnsrullande smygfågelskådarpappan har skådats både en och två gånger, kan jag säga. En och annan rödskarfad förskolefröken har tittat fram. Och flockvis med fjällrävenbärande fältbiologer som har klampat runt. Flera exemplar av den fullt kamouflerade hobbyornitologen, den känner man igen på den gigantiska kameralinsen på magen. Mm-hmm. Och den ska man inte förväxla med systerarten fullt kamouflerad yrkesornitolog, som jag tror är typ helt utrotningshotad. Kollade Platsbanken precis. Noll jobb ute för ornitologer.
Många vill ha dem, men de finns inte.
Nej, de finns inte. Nej. Och det kanske finns en enorm sån nepotism inom de som tillsätter de här tjänsterna. Jag har ingen aning.
Ja, det tror jag. Men vad är det de kollar efter då? Och varför har inte min kille varit där?
Ja,
vad är det för fågel de söker?
Det kommer du få veta alldeles strax. Men inte varför din kille inte har varit här. Det har jag faktiskt ingen aning om. Det är
jättekonstigt. Han har en app. När det är någon sån liten rödbenad spetterduva någonstans, då får han ju direkt rapport om det. Och så sätter han sig i bilen och åker direkt.
Men han kanske redan har den här.
Ja, antagligen.
Och han kanske har varit. Man vill bara ha dem en gång.
Nej, man vill ha ju dem. Usch, varför vet jag saker om det här? Man vill ha dem.
Berätta, Emma.
Man vill ha livskryss och sen vill man också ha årskryss. Sen vill man ju se storspoven till exempel, vill man ju se varje år.
Ja, de årstidsbundna. Okej.
Men min kille har ju gjort en liten kikaställning så han kan ju göra sin nya hobby han har hittat på, birden and biken. Då cyklar han och sen när han ser en liten grönbent hackespett eller vad det är, då kan han snabbt fälla upp kikan och bird and bike.
Så har jag det. Ja, det så har du det. Bird and Bike låter annars som ett sånt Fodora-kök där det bara är en massa bengaler som åker runt med kyckling till folk.
Det är så, fast tvärtom.
Nej, men det är trevligt där ute. Det är mysiga människor, pensionerade par med delat fågelintresse. Hur jävla gulligt som helst att se när man tittar ut från sitt vardagsrumsfönster. Ja. Däremot, pensionerade par med olika mycket fågelintresse, inte lika gulligt. De känns igen på att hanen alltid går minst 10 meter framför honan. Ibland kommer de i gäng, ibland kommer de en och en. Och ibland, tjejer, jag är ledsen att säga det här, så kommer de i liksom ganska socialt obekväma kluster av folk som inte känner varandra men uppenbart är på väg lite till samma ställe. Förstår ni vad jag menar?
Ja, de har tagit samma vagn. Och så
de har tagit samma vagn. De har precis kanske sett att en kikare skymtar fram. De har fattat att typ så här. Det blir fan stelt. Jag känner stelheten ända upp till tredje våningen. För det är ju sällan för sina people skills och sociala färdigheter som man blir fågelskådare. Det är ju lite en hobby som går ut på att stå och hålla käft i några timmar. Men varför då, Emma, ska du få veta? Har alla dessa valt att häcka just i mitt fönster? Jo, för i den ena lilla busken i ett hörn av Västra kyrkogården har en ringtrast skådats. Mm-hmm. Detta då enligt mina källor på kyrkogården. Och ringtrasten då Turdus turcatus enligt Wikipedia. Det är en flyttfågel inom familjen trastar som precis som då Charlotte Perrelli är på vintern vid Medelhavet och på sommaren i Sveriges fjällkedja.
Wow.
Men på vägen mellan där så kan den ibland mellanlanda i Göteborg. Och då jävlar va, då blir Göteborgs ornitologiska förening pissglada. Hur glada som helst. Det är så jävla sjukt för man tänker ju sig att så här, ornitologer är ganska introverta och lite liksom småtråkiga och så här. Men när man läser rapporterna om den här ringskatan på Göteborgs ornitologiska förenings hemsida, då blir man fan liksom full av liv. Och rätt jävla sugen på att ta en bärs med han som skriver texterna på hemsidan. Som heter Johan Svedholm.
Heter den ringskata? Det är otroligt i så fall.
Trast va?
Ringtrast.
Ringtrast. Aldrig hört talas om.
Nej, inte jag,
ändå
inte jag heller.
Ändå har jag levt mycket av livet i fjällvärlden. Aldrig
hört om denna ringtrast. Men så här skrev till exempel Johan Svedholm då på hemsidan våren 2018. 2018 slog till med ett brutalt vårrekord för arten. 222x, det är fruktansvärt många ringtrastar. Och det tidigare rekordet är närmast mytisk siffra som vi mellan skål och vägg omtalat som det oslagbara. På 170 vårfynd 1988 får nu se sig pulveriserat. Och 2019 skaldade han så här: vårsumman är betydligt mer normal än förra årets våldsamma urladdning på 222x. Men i gengäld smällde vår mest klassiska ringtrastlokal Brudarebacken till med ett smaskigt fenologirekord. Fenologi är alltså då när på året fåglarna kommer. Det kanske du har koll på, Emma, men tydligen kom den då väldigt tidigt 2019. Och han fortsätter: jo, det ska ni veta ungdomar, förr om åren var det Brudarebacken som gällde om man ville se ringtrast under våren, medan det nu tycks duga med snart sagt vilken gräsplätt som helst. Till exempel då gräsplätten precis utanför mitt fönster. Och slutligen så skriver han så här om våren 2020. Jag tror att han faktiskt vågar se på en ordvits här, men ni får gärna hjälpa mig. Det var inte utan att man kände sig nedringd under den helt fantastiska ringtrastvåren 2020. Inte minst om man befann sig på Västra begravningsplatsen den 12 april. Då hela 62, jag repeterar, 62 ringtrastar sågs samtidigt. Jag förstår inte riktigt det här när jag gick in på hemsidan och läste. För jag har aldrig sett, om det har varit så sjukt mycket ringtrast där, liksom jättemånga gånger, så undrar jag varför jag inte har sett några fågelskådare där. Alltså inte ens 2018 under då den våldsamma urladdningen som den kallas.
De kanske har gått undercover.
Kanske.
Kan det vara så att fågelskådning har fått ett uppsving under pandemin också? Precis som vandring och sånt.
Det är ju inte alls omöjligt. Det kan ju absolut vara så. Det kan ju också vara att de har flyttat till just busken utanför mig och jag inte ser de tre buskarna bort. Jag vet inte.
Men
pandemin är ju ett jävla bra spår. Men frågan är ju så här: hur fan vet man att man har hittat en ringtrast då? Allra lättast, det är ju att följa den enorma folkmängden såklart och fråga någon. Men vill man få lite extra poäng och lite ornitolog high fives, och det kanske du vill ha, Emma, från din kille.
Ja, det vill
då
jag.
Lyssnar man förstås efter lätet. Och på Wikipedia kan man läsa att ringtrastens sång kan låta till exempel så här: svitt, svitt, svitt. Tjuvi, tjuvi,
men det tjuvi. Där ljudet känner man väl ändå igen, va?
Ja, visst gör man det! Ja. Spela ljudillen, Emma.
Sygut, sygut, sygut. Tjena, tjena, tjena.
Sivit, sivit, sivit. Tjuvi, tjuvi, tjuvi. Jajamän. Det låter ju som Lelle från Hemlig beundrare som stod i busken. Anledningen till att jag skickat rätt många memos. Riktigt sjukt. Alltså, vi har ju pratat om Lelle innan i podden, eller hur?
Ja, du har gjort. Du kommunicerade väl ett tag bara genom memos från Lelle.
Alltså, Memo har ju gått i konkurs nu, så jag undrar ju verkligen hur det går för Lelle. Inte för att jag tror att han tjänade så mycket på de där 100-lapparna som det kostar att få honom att läsa grejer och säga sygut.
Fast andra sidan så beställer ju du väldigt många.
Ja, det är sant. Det är sant, det är sant. Ja. Jag hoppas att du har det bra, Lelle. Ni vet ju alla vilket klipp det är. Det är ett internethistoria, ni som lyssnar på den här podden. Annars kan ni bara gå in på YouTube och skriva in sygut. I alla fall, så låter den. Och nu står de där, fågelskådarna, helt stilla utanför mitt fönster, mitt på en gräsmatta, och bara kollar rätt fram. Alltså det är lite småläskigt tycker jag. Det är som att det liksom är en Gore-Tex-klädd zombie-armé som står där. Och det kanske är för att jag vet så lite om fågelskådarna. Liksom jag vet inte, vad är det här för typer? Är det ulvar i funktionskläder? Jag vet inte.
Men undrar man inte också hur det går till? Alltså om den känns igen på sitt ljud,
ja,
då måste det ju vara någon ornitolog som bara har tillfälligtvis spatserat på Västra kyrkogården och varit så...
Mm.
Oh. Mm. Och kallat in hela armén då.
Och så himla svårt för den personen att veta att det var den fågeln och inte jag som satt i fönstret mitt emot och kollade på Sigytt-klippet på högsta volym. Så att det är så här skitsvårt för dem att veta.
Ja, det kanske var så det började, att du lyssnade, du satt och skickade Sigytt-memos och så lockade du till dig trasten. För så gör de väl också fågelskådarna, att de spelar upp ljud och så lockar de. De spelar horntrasten och så kommer hantrasten. Så det kanske kom massa trasthornor när du spelade upp Lelle.
Så måste det vara. Jag tror
det är du som är hela anledningen till att det finns ett fågelliv i Göteborg.
Just det.
Gud vad skönt, vad skönt. Först dartfluencer och nu det här. Jag är så glad. Men jag vet ju lite om fågelskådare. Jag vet att jag någon gång har sagt när jag blir gammal ska jag bli fågelskådare. För det lockar mig på något sätt. Men jag känner ju inte liksom riktigt en enda förutom Petter. Så jag vill veta lite mer om den här kulturyttringen. Vilka är de? Vad gör de? Och framförallt, hur töntiga tycker Flashback att de är? Så jag gick in och kollade, och det, tjejer, det skulle jag inte ha gjort. Den allra första tråden som jag halkade in på hette ornitologen som slog ihjäl pensionär på Öland.
Mm. Oj, wow.
Och om den incidenten skrev användaren Alessandro, ja, det är helt normalt beteende av fågelskådare. Det är världens pack. Det är ju inte det man vill läsa när man har svinmånga av dem utanför fönstret, kan jag säga. Så jag sökte mig vidare. Då hittade jag tråden fågelskådare ville döda, körde över 25 personer.
Oh, yeah.
Men, herregud.
Ja, men jag vet. Det här hände i och för sig 1982, men 25 personer 1982, även med inflation beräknat, är 25 personer även idag. Det är ju en jävla massaker. Men tack och lov så kommer grodologen in i tråden och lättar upp stämningen när han skriver: han hade väl fått pippi. Ja, lite kul kanske. Men sen sätter man ju skrattet i halsen när Tonga dyker upp och berättar att samma Jeppe flera år senare knivskar två ungdomar. Alltså vad är det med fågelskådarna, tjejer?
Men är det lite som med Hitler då, som älskade djur men hatade judar? Att liksom fågelskådare älskar fåglar men hatar människor?
Ja, så kan det vara. Fan, apropå Hitler så blev jag tipsad om en podd av via Instagram stories av Åsa Avdic, en ny historiepodd. Där det finns ett helt avsnitt som handlar om hur Hitler tränade och gymmade för att orka hejla. Jag ska lyssna på klart efter det här avsnittet. Om ni tycker att jag pratar snabbt idag,
var så det är det för att jag har bråttom. Det är någon sån statisk träning typ, som när man sitter mot...
Precis, han måste ha tränat coren.
Ja, lite öm i axeln.
Jag lovar att rapportera när jag har lyssnat på avsnittet. Eller toppen.
Wow. Det är otroligt starkt.
Nej, men så absolut, det kan vara Hitler-effekten. I vilket fall som helst så verkar det jävligt läskigt när man söker på ornitologer på Flashback. Men läskigast, det blir det såklart i tråden feministisk ornitologi. Balsebub som har startat tråden berättar att han har hört på radion om fågelskådarnätverket Rapphönan för tjejer som skådar aktivt. Och då kände den: nej, nu. Naken Hans tappade fullständigt. Detta är ytterligare ett exempel på hur feministisk ideologi genomsyrar samhället. Detta är ytterligare ett bevis på hur feministisk politik skapar segregation och rädsla bland människor. Detta är ytterligare exempel på varför feministisk ideologi måste avslöjas. Detta är ytterligare ett exempel på varför alla måste läsa Skummanifestet, som är feminismens viktigaste skrift, enligt dem själva.
Oj.
Någon slags jävla manifestläsande massmördarsekt är alltså meter från mitt fönster och väger på hälarna. Det känns inte bra alls. Och man kan fråga sig så här: är det ens för att spana in ringtrasten när de är där? Det är inte jag så jävla säker på. För de behöver inte ens vara riktiga fågelskådare. I tråden den ädla konsten att ta med sig egen sprit på krogen, där avslöjar användaren Hamlis sitt bästa knep: jag brukar presentera mig som fågelskådare. Det brukar ge en rimlig förklaring till varför jag har inte bara en, utan två kikare runt halsen. Och så länkar han till crazymugs.se där de säljer pluntor som ser ut som kikare.
Ja, väldigt bra.
Superspexigt. Funkar dessutom bra med stilsäker tropikhatt och cigarr, skriver Hamlis. Men sen, precis som du var inne på Emma, så tror jag att pandemin har gett en jävla boost till den här fågelskådarhobbyn. För några år sedan, då tyckte alla att fågelskådare bara var en hop småläskiga kufar. I en intervju med tidningen Café från 2016 så jämställde sångerskan Little Jinder pedofiler och fågelskådare med varann. Med motiveringen, klädstilen är exakt likadan. De har mycket bärs på sig och gillar naturen.
Det känns som en jävligt snäv bild av en pedofil. Det är den här yrrollpedofilen hon tänker på.
Ja,
just det.
Just det. Ja, det är en snäv bild av pedofilen, men inte av fågelskådare.
Jo, när han är scout och har en klubba. Ja.
Tycker du synd om pedofilerna som blir sammankopplade med fågelskådare?
Det är tråkigt för honom.
Inte alla pedofiler!
Nej, det är
intressant ändå. Jag har ändå gjort mina beskärda timmar på naturrum på Jätterön. Det är toppen. Där. Det är så jävla gulligt. Då sitter det alltid lite pensionärer i kaféet och tittar ut när fåglarna lyfter och så. Det är underbart. Men när jag lägger upp klipp från när Petter fågelskådar, då är det bara tjejer som svarar så, åh vad kul, jag älskar fågelskådning, men jag har aldrig sett en tjej på naturrummet.
Alltså
jag har aldrig sett en kvinna vara out there in the buskar med kikare.
Nej.
Utan det är verkligen bara män i lite högre ålder.
Det känns ju som att det skulle kunna vara en rätt toxisk miljö för kvinnor i ornitologkrets. Det är väl därför de behöver en grupp.
Mm, det är ju en väldigt
rapphönan för tjejer som skådar aktivt, tänker du på?
Ja, exakt. Rapphönan. Pärlhönan tänkte jag, det hade passat tjejer. Smink och sånt.
De blir väldigt starstruck. Det kan ju vara det att tjejer inte klarar av när det kommer stora stjärnor från Pippi-podden och så.
Medan
killarna är med så kan stå där och ta autografer.
Men vadå menar du att Petter behåller sin cool helt och hållet när det kommer ett gäng från Pippi-podden?
Nej, absolut inte. Då blir han väldigt, väldigt, väldigt nervös. Alltså, de kan inte jag mäta mig med. Jag kan inte befinna mig i samma rum som dem. För att jag kan inte stjäla. Alltså, deras stjärnglans är för stark. Och då är det alltså två män med tjockbottnade glasögon.
Det är väl reflexerna från deras glasögon som man blandar ihop med stjärnglans då kanske. Men Pippi-podden, det är ju världens bästa namn.
Det är det faktiskt.
Ja, man önskar att vi hette det.
Handlar om fågelskådning. Reklam för den.
Mm, jättebra.
Petter tycker nog inte det är den bästa podden.
Nej.
Fågelskådning, men en av de bästa.
Det är podden med det bästa namnet i alla fall.
Ja,
kan vi
absolut.
Nej, men Little Jinder, hon hånade ju dem 2016 som några konstiga kufar. Men vi har ju omvärderat liv som kollektiv sedan dess. Vi har ju tvingats ut i naturen. Alltså, när började Petter fågelskåda? Var det under pandemin?
Nej, han gjorde det redan som barn. Han har en sån riktigt gammal kantstött bok med sina kryss.
Ja. Så han är ingen sån poser nytillkommen som har börjat under isoleringen?
Nej, men det har eskalerat. Det har absolut gjort.
Ja. Okej, för jag tycker det känns lite som att alla är lite mer latenta fågelskådare nu. Att fågelskådaren liksom har blivit lite suddig i kanten, lite svår att sätta fingret på. Vad är de för gäng? Är de lallare med för mycket fritid? Eller är de liksom superfokuserade elite-hoarders? Jag vet inte. Kanske både visade sig. Jag kollade i tråden fågelskådning som sport. Där trådstartaren Snapcase har läst två böcker om fågelskådare. Mer specifikt har han läst om fenomenet The Big Year. Som handlar om att man ska se så många fågelarter man kan på ett år. Men minst 700. Det är så jävla många.
Oj, jävlar. Mm.
Det här är ju då populärast i USA. Men svenskar finns som har tagit sig an den här utmaningen. Exempelvis finns det en trio som gjorde ett Big Year 2017 från Sverige. Och de passerade redan i augusti 700 kryssade fåglar. Med en rypellgam i Tarifa i södra Spanien. Så näbben av för dem, antar jag. Den första boken som trådstarten hade läst i alla fall, Kingbird Highway av Ken Kaufman, självbiografisk, utspelar sig på 70-talet. Då är det fortfarande lite lösa boliner i communityt. Huvudpersonen liftar runt utan ett öre på fickan, som en blandning av Jack Kerouac och Charles Bukowski. Lite soft, om man gillar softa, luffiga, vidriga män förstås. Den andra boken, Det stora året av journalisten Mark Obsamik, utspelar sig på 90-talet. Nu är det sluttramsat, tjejer. Hippie-generationen har blivit strebrar. Och den här boken handlar om ett helt autentiskt Big Year Race 1997. Och det tar plats då mellan, håll i er nu, en programmerare, en takläggningsentreprenör och en pensionerad företagsledare. Det är så jävla 90-tal, så det finns fan inte. Det har också gjorts en film med den här boken då som förlaga. Och så här skriver Snapcase: det är en absurd skildring av deras öden och äventyr för att bli den som har sett flest fåglar i Nordamerika. När jag läser den har jag svårt att fatta hur någon kan riskera ekonomi, äktenskap, hälsa och nästan livet för att kryssa mer än 700 fåglar. Och Ivanovic känner igen fenomenet. Ja, det finns riktiga fanatiker där med. Minst när det observerats en liten ovanlig fågel här i Sverige. Folk vallfärdade. Några extrema tog sitt egna sportplan trots dåligt väder och störtade tyvärr i havet. Så kan det gå, tydligen. Där ser ni.
Det var ju mycket med den här ugglan som flög in också nu för någon vecka sedan.
Var det det?
Ja. Någon liten uggla. Ja, det blir ju en hets såklart.
Det
ja.
Blir det, och alla fågelskådare sitter ju inte och liksom glassar sina privata sportplan, utan de måste ju ta andra vägar. I en tråd om långfärder med bil berättar Riff Ralf om sin arbetskamrat. En kille på Kneget är fågelskådare och han får rapporter om ovanliga fåglar via sms då och då. Telefonen pep till på fredag förmiddag. Han stämplar ut vid 16.00, sätter sig i Mondeon och kör GBG Abisko i ett ryck. Han käkar och vilar lite, skådar fågel, drar sen tillbaks ner till Göteborg igen. Ska tydligen vara cirka 160 mil enkel väg. För övrigt så såg han aldrig fågeln. Han hörde den bara, men det räcker tydligen för ett streck i boken. Jassa. Nej, men alltså, tänk på det här, tjejer. Försök gå in i rollen som kryssare, en fågelskådare som samlar på observationer. Du har 299 fåglar på din lista på club300.se. Du har en brunsula, du har en ökentrumpetare, du har till och med en vitgumpad buskskvätta. På fredag förmiddag får du ett meddelande från appen Bird Alarm om att den sällsynta nordsångaren har setts i Abisko. Hela dagen på jobbet är ju ett töcken. Det enda du kan fokusera på, det är den kommande resan som du i ditt huvud redan har döpt till Expedition Nordsångare. Stämplar ut. Prick 4. Kastar in i bilen. Påbörjar resan som enligt Google Maps tar cirka 21 timmar enkel väg om man sträckkör hela vägen. Du kommer fram. Käkar någon macka som du har med dig. Bläddrar igenom senaste numret av Roadrunner, tidningen som fokuserar på hårdskådning med positiva förtecken. Du läser artikeln om fältgympa extra noga. Du har fått lite känningar i vaderna de senaste skådarpassen. Sen ett snabbt vil i baksätet innan du ger dig ut med kikan i högsta hugg och obsboken i ryggsäcken. Idag kommer det. Det 300:e krysset. På vägen till fjället Njulla ser du en pratsam och envis gulärla. Jättemånga bändelkorsnäbbar. Stannar inte ens för att notera de observationerna. Nej. Allt fokus, det ligger på nordsångaren. Du ber dig upp för Njulla, du hittar en buske och kura i, du slår läger för dagen, monterar ditt stativ, tar fram obsboken, sätter dig för att vänta in nordsångaren, men den här dagen ska sluta i besvikelse. Istället för att du hör nordsångarens snabbt svirrande drill med låg tonhöjd hör du, nej men kanske en jävla flashbackare som sitter och fnissar i busken. Va? Vad pratar jag om? Jo, tjejer, det här är en grej. I tråden fågelskådare lurade på ovanliga arter kan vi läsa. Senaste tiden har någon lagt ut fejkade bilder på för landet ovanliga arter. Själv tycker jag det är kul då fågelskådare är ett jävla otyg. Kanske kan vi blåsa med folk med redigerade bilder. Utöver den här tråden då har ju Kraunant 44 också startat tråden detaljerad skrivare om att förfalska sedlar. Hur känsliga är myntautomaterna på affärer om att förfalska mynt? Och körkorten ser olika ut varje år? Frågetecken om att förfalska körkort. Men nu jävlar, nu har hans förfalskningsvansinne gått så långt att han vill börja förfalska fågelobservationer. Men den här idén, det kan ni ju tänka er, den tar sig emot med en sprudlande skadeglädje av de andra flashbackarna. Folke Bira skriver: kul idé att lura fågelskådare. De är fanatiska och blir snabbt euforiska när något sällsynt påstås ha skådats. Minst när någon sällsynt pippi visar sig i något län, hela fågelskådareliten vallfärdade dit. Dock kan någon fågeltjuv dit före, så fanatikerna satt där i skogen i flera dagar i onödan. Det var inget lureri, men ändå sann skadeglädje. Och användaren Grutjin kommer in i tråden och skryter över alla sina fake obs. Det är det kallas då, fejkade observationer. Aha. Bland annat har han fake obsat en stor trapp och en tornuggla. Men när han vågade fake obsa supertunga arter, alltså riktigt heavy shit som typ räv, sparv och strömand, då insåg han själv att han kanske gick för långt. Så här skriver Grutjin: rävsparven var ett stort misstag. Skulle läggas upp dagen innan då det faktiskt var soligt i Falsterbo. Vaknade för sent en dag så det var nästan mörkt då. Riktigt bra redigerat dock, med mycket detaljer. Han berättar också att han har gjort en ny fake obs, denna gång i norra Sverige. Idiotiska fågelskådare står väl där ute och fryser nu. Haha! Vem vet, det kanske var den där nordsångaren i Abisko som han hade fake obsat som en arbetskamrat till en flashbackare
åkte till. Det är så otroligt taskigt.
Det är så otroligt jävla taskigt. Tycker till och med du det är taskigt som älskar lur, Mia?
Till och med jag tycker det är taskigt. Men det man ser ju framför sig hur det är de här tjockbottnade glasögonen som, som liksom står där, det rinner en stillsam tår under dem som förstoras i så 300 gånger genom glasögonen.
Verkligen.
Och så står pärlhönorna lite längre bort, grinar.
Det är ju många som inte ens väntar på att stämpla ut, utan de bara drar ju direkt. Förlora jobbet kanske för det här.
Ja.
Ja, ja, men vad skönt. Det finns några snällisar på Flashback också. Komocka ställer sig på fågelskådarnas sida och skriver: man lurar inga fågelskådare eftersom de är mycket vana vid såna här dumheter. Men det är ju också deppigt att de behöver vara vana vid att folk försöker lura dem. Jag säger sluta fake obsa alla där ute i stugorna. Det är för taskigt. Men Grutjin ger inte så jävla mycket för Komockas invändning. Det där är bullshit. Jag vet flera som drog både på räv sparven och stortrappsbilden, för att inte tala om tornugglan. Och nu idag har jag sett på Facebook folk som letar efter mina senaste fake obs. Halke 78 kommer in och backar upp Komocka. Känns lite som att du försöker förstora det du gör. Du kanske lurar någon enstaka och kanske någon åker förbi om de ändå är i området. Men sånt här hittar på, ja, det rapporteras i media. Fast i fågelskådarkretsar säger man mer jäsp. Men alltså, Grutjin håller ju fast vid sin övertygelse. Ja, eller hur? Massa medelålders män fick ståkuk en stund. Hoppades få kryssa, men fan, eller klart de blir förbannade. Och sen citerade han en Jonas Andersson på Facebook som ska ha skrivit: efter att ha kört runt och letat tornuggla känns det verkligen skönt att den var fake. Not. Okej. Så att fake obsa då, det är alltså en coolare hobby än att fågelskåda, enligt Grutjin och hans mobbarkollegor i tråden. Men jag tycker de här hobbysarna verkar rätt snarlika. Grutjin verkar ju ha örnkoll. En liten shoutout till Göteborgs ornitologiska förenings webbredaktör där. På var och när diverse sällsynta fåglar kan tänkas titta fram. Det verkar ju han veta. Och sen sitter han liksom hukad framför Photoshop i timmar för att klippa och klistra. Han lär ju lägga liksom minst lika mycket tid på fågelbilder som vilken som helst av de där ståkukade medelålders männen han ger sig fan på att håna. Jag tycker kung Caligula säger det bäst i tråden när han skriver: så din enda hobby, det är att sabba någon annans hobby. Det är sorgligt på något sätt.
Ja. Jag respekterar det i och för sig. Det är dedication ändå.
Ja, när du sa det så, så lät det mycket bättre. Ja.
Men det är sorgligt. Och får jag välja, och det får jag ju faktiskt, så väljer jag nog fan hellre fågelskådning framför att fågelskådar sabotera och luras. Även om jag inte är särskilt sugen på att joina det där gänget som står i regnrusket utanför mitt fönster just nu och väntar på att ringtrasten ska dyka upp, så skulle jag faktiskt kunna tänka mig att bli fågelskådare. Jag tycker att det verkar ha någonting för mig. Man får gå upp tidigt, man får hårda olika saker och man kan ha en låtsaskikare med sprit runt halsen. Till och med två om man har tur. Och inte minst kan man göra det från mitt fönster. Och dessutom så betyder det att jag får lyssna på mitt favoritljud i hela världen. Vi tar det en gång till.
Sygut, sygut, sygut. Denna, denna, denna.
Flashback forever. Ja, Ina, jag är inte riktigt redo att ta steget från att skåda fågelskådare. Men... men du är redo för next level efter att ha skådat fågelskådare.
Jag är liksom en livskris ifrån. Det måste hända någonting som frigör väldigt mycket tid. Så fort jag blir cancelad kommer jag bli fågelskådare.
Det är jättebra. Tredje medlemmen i Pippi-podden. Flash back. Hörni, jag har läst och ska prata om tråden datingsajter, presentationer from hell. Här har jag skrivit frågan, har ni nätdejtat? Jag vet inte ens varför. För jag vet ju exakt vad jag kommer få för svar på den frågan.
Jag försökte ändå.
Har du? Vadå försökte?
Men jag var ju singel under en period när det kom lite olika sådana gratis dating-sajter. För jag skulle aldrig i mitt liv betala för det.
Nej, såklart. Men, betala för sex.
Betala för sex,
det ligger inte på dig.
Nej. Precis. Men det tyckte jag var väldigt svårt.
Jag förstår.
Det var ingen som ville dejta mig, om jag ska vara uppriktig.
På grund av din
press. Så då blev det svårt.
Hade du en bra presentation?
Förmodligen inte. Nej. Men det var väl kanske framför allt mina bilder. Om jag får gissa så skulle jag väl gissa att det handlade mer om hur jag såg ut. Ja, så kan det vara.
Ja, du som är så söt. Jag har ju mitt LinkedIn-konto. Så det är ju någon slags, man kan säga att jag nätdejtar just nu. Dating-sajter, presentationer from hell. Den här tråden startades 2010. Det görs fortfarande inlägg i den av någon anledning. Men runt 2010 när tråden startades så hade ju, alltså match.com var ju ändå en ganska stor grej fortfarande. De hade börjat med VIP. Man kunde liksom ha VIP-konto. Vi hade ju vid den här tiden också knull-dating-sajten Body Contact.
Just det.
Och sen så hade vi dejtsajten Elitsinglar som var till för idioter, gissar jag. Och framförallt var väl Happy Pancake stort i våra kretsar.
Precis.
Det var där jag var. Alternativ.
Det var gratis. Jag tror att det var det som var grejen.
Lite alternativ, lite hippare minns Emma det som. Eller gratis minns
Mia. Ja, det är det jag minns att folk hade.
Ja, men det var för att det var gratis.
Okej. Det som var gemensamt för alla de här datingsajterna var att alla tjejer minus Mia ville spänna på en kille från Grekland. Antagligen var det för att Greklands ekonomi hade gått i botten och att det var synd om dem då, gissar jag. Ungefär vid den här tiden så fick ju också Babben Larsson napp på en av datingsajterna. Jag har säkert berättat det här förut, men jag tycker det är så jävla kingigt. Hon hade en presentation som hon avslutade med, ser ut ungefär som Babben Larsson. Det är så jävla smart. Den här tråden då, datingsajter, presentationer från hell, innehåller då såklart hundratals datingpresentationer som inte är från hell, utan det är bara helt vanliga presentationer skrivna av kanske högpresterande utbytesstudenter eller nyskilda mammor. Till exempel finns det helt vanliga presentationer som tjej som älskar mjukglass och mopsar. Eller presentationen, jag snusar, gillar grodor, är född med ryggmärgsbråck och är omtänksam. Jättebra presentation. Eller varför inte presentationen, djupt troende kristen kvinna söker man, intressen, kärna, Gud.
Ja.
Tydligt och klart. Men så finns det ju också de som är lite mer åt ett annat håll, av en annan kaliber. Vi börjar med tjejerna som ägnar sina presentationer åt att ställa ganska höga krav på den de söker istället för att berätta om sig själva. För det verkar mest vara det här som flashbackarna stör sig på i början i den här tråden och fäster stor vikt vid presentationer som är from hell, för att tjejerna har för höga krav helt enkelt. Användaren Konservburk skriver: folk som inte skriver någonting om sig själva men som har en lång kravlista på en partner är alltid en klassiker. Här kommer ett exempel. Och det här är då en presentation han har hittat på någon dating-sajt. Om den jag söker. Nej tack till kortisar, arbetslösa, soffpotatisar, spelfreaks, långtradarschaffisar, spinkisar, kristna, oseriösa, gamlingar, 30-plussare. Du får gärna vara lite galen samtidigt som du är allvarlig och du ska se bra ut. Och sen måste du vara längre än mig och du ska tycka om överraskningar.
Det roliga med det här, det är ju att det där är ju en väldigt, väldigt bra presentation. För att det säger ju väldigt mycket om henne. Kanske mer än om hon hade skrivit om vem hon själv var.
Ja, precis. Det här, så här ska du inte vara. Och det är ju mycket om längden också, redan då. Det tycker jag är lite konstigt. För de som jag har sett fått absolut mest fitta någonsin med mina egna ögon är dvärgarna i Fångarna på fortet.
Sant.
Alltså verkligen, jag var ju med en gång i ett program och då liksom gled de ut ut ur varsin sån Lamborghini med två stycken storböstade blondiner var krokjärn. De är liksom såna jävla stjärnor i Frankrike.
Men den här personen ville ju, det var roligt tycker jag att personen verkade vara världens mest kontrollerande, osofta person och ändå ville ha överraskningar i slutet. Man ja. Bara, okej, okay, så över, vad säger du om överraskningen? Är inte alls lång. Är den kul?
Just det, men det var ju de som
skulle... Är superkristen och kort? Hur kul blir det då?
Du måste, hon gillade, hon, den måste ju tycka om överraskningar.
Aha.
Den osäker, men det måste ju innebära att hon själv gillar överraskningar, som du säger. Ja, men det är mycket med längden som de fäster tyngd vid idag. Och tandhygienen också är det många kvinnor som skriver orimligt mycket om i sina presentationer.
Ja, men på förekommen anledning får man väl för fan säga.
Ja, det är väl...
Det ska man ju inte behöva skriva. Nej. Men det är faktum att man behöver skriva det säger någonting.
Ja, det är
förlåt
en som har en lång...
feminism, men...
Det var en som hade en lång lista på 20 punkter, varav 5 handlade om tandvård. Det är så, du ska ha bra tänder, du ska gå till tandläkaren regelbundet, du måste använda tandtråd, flår, ja.
Gud vad mörkt. Det här gjorde mig våldsamt.
Och behöva specificera att någon ska använda tandkräm med flår, säger också någonting.
Evilstone666 skriver, vad säger ni om den här presentationen? Du måste heta Marcus, Kristoffer eller Håkan. Du måste vara 24, 27, 28, 30, 31, 32 eller 34 år gammal. Hon hoppade över 33 där. Du måste ha en månadslön på över 25 000 men helst över 32 700 kronor. Du måste kunna spela gitarr eller piano och sjunga som en gud. Om du vill veta någonting mer så är det bara att fråga.
Ja, det var tydligt. Jag vet inte vad ska man ställa för följdfrågor på det där.
Nej, verkligen inte.
Solklart.
Det var, hon skrev också, det här är utdrag också i presentationen. Hon skrev också att det var okej att heta någonting annat, men då måste man fråga först.
Så om man får heta det.
Ja, precis. Jag heter Jonas, men då måste hon kontrollera. Hon får kolla upp det först om det är okej.
Jaha, men vadå? Men om de heter Marcus, då kollar hon ingenting.
Nej, då är det bara är godkänt på direkten.
Motorväg hela vägen fram.
Konstigt, för Marcus är ett sån jävla red flag att heta.
Ja, jag menar det. Exakt.
Svenny Banan vittnar så här. En kvinna räknade upp ett antal saker hon ville få veta om de som skrev till henne. En sak var att man skulle räkna upp antalet hårstrån i öronen, men man kunde sluta räkna vid 10.
Ja, men det är också på förekommande anledning.
Ja, på förekommande anledning, precis.
Von Lild har också hittat en tjej med en kravlista. Hennes presentation lyder så här. Lika bra att nämna det på en gång. Jag kommer aldrig i hela mitt liv dejta en moderat. Gäller även folkpartister, sverigedemokrater, kristdemokrater, centerpartister och piratpartister. Ledsen för det, Mia. Detta gäller även varghatare och människor som lyssnar på Takida, också på förekommande anledning. Gula tänder, kort hår och spela bordtennis, inget vidare det heller. Och jag ber dig inte slösa energi på kontakt om du ingår i någon av följande kategorier. Är under 185 cm, har barn, har hund, har problem med stavning, kör hoj, har synfel, dricker alkohol varje vecka, springer eller cyklar långdistans, gillar golf, fotboll, klättring eller innebandy, dialekt från södra Sverige, googlar för att få veta vad ett power rack är.
Ja, det var en lista.
Nu vill jag veta vad ett power rack är.
Ja, jag med.
Ja, jag googlade faktiskt. Det är en sån här som man ska kunna göra såna chins i hemma, tror jag.
Ina hade en av orsakerna till att jag var singel under så lång tid var för att varje gång jag var ute med Ina så hetsade de mig om olika Takida-låtar. Nu kommer Curly Zoom igen! Det är din favorit! Kan ha haft någonting att göra med att jag aldrig fick ligga på den tiden.
Kanske det, kanske.
Ja. Vad sjukt det
skulle
var
du tänka på innan du skaffade en sån Takida-aura?
Vad märkligt det var. Jag jobbade på P3 då när Takida bara bytte namn till stiftelsen men fortsatte göra samma typ av musik, fast på svenska. Som att man skulle ha glömt bort brottet Takida. I det här presentationen jag läste nyss så räknar hon ju bort ungefär 100% av Sveriges män över 18 år. om jag räknade rätt.
Just det.
Hon har tryckt in sig i sitt eget lilla pedofilhörn där. Idi Amin Dada konstaterar, nätdating är smällfeta subbors chans att ställa orimliga krav. Jag klickade på en profil, en totalt ointressant kvinna i Örebro. I samma ögonblick hoppade min hund olyckligt upp på tangentbordet, så hunden slash jag av misstag råkade flörta med kvinnan. Snabbt fick jag ett snäsigt svar att hon minsann inte var intresserad. Jag kände mig våldtagen, ledsen, smiley. Och hörrni, en del skriver ju också jobbannonser, alltså faktiska jobbannonser, fast liksom tvärtom vad de som de söker ska ha för jobb.
Jaha.
Söker specifika yrken då som killarna ska ha. Vekruset lägger upp en presentation från en tjej som söker, citat, en snickare som pluggar statsvetenskap och nationalekonomi.
Men då är det ju en specifik person som de har sett i skolan typ. Och så är de så, de vill att han ska bli glad när han ser det här, men han kommer ju bara bli livrädd.
Ja. Mm. Det är svårt också. En snickare som pluggar statsvetenskap.
Nej, men det finns ju, hon pluggar ju säkert statsvetenskap. I hennes klass går en
snickare, för detta snickare då?
Ja, kanske.
Ja, kanske. Ja, spännande. Allra helst så ska killarna ju vara poliser, faktiskt. Gyrodrift har hittat den här presentationen från en kvinna som är 43 år. Hej, jag är ju sjuk, orkar inte jobba och vill ha pengar och presenter och hjälp med allt. Man kan ju relatera
i och för sig.
Jag söker en polis eller militär. Någon snygg som är rik och kan köpa mig en bostadsrätt och inreda den inne i stan. Samt som gillar att resa och badar i pengar och är snäll. En ung, fräsch polis med bra vänner som kan guida honom i att vara en lagom spännande krydda i mitt liv. Mitt ex var DJ.
Men poliser tjänar väl inte så mycket pengar?
Nej, det är typ,
Martin Melin och någon sån konstig TikTok-polis som har att välja på.
Man kanske får ha ett arv, stort arv då också.
Just det.
Och vara polis.
Ja, just det.
Cumulus konstaterar, det är nya tider nu. Idag räcker det inte att hejsan, är allting bra med dig? Som funkar överallt i verkliga livet. Nej, nej, på internet måste du författa en novell i stil med Henning Mankell. Om du ser ut som en tia räcker det tyvärr inte. På din presentation måste du även upplysa dem att du är brandman eller polis. Är du inte något av dessa två yrken så är du rökt. Helt totalt jävla körd. Ragga på krogen istället. Frolm Lans har hittat en presentation slash jobbansökan som jag tänker att jag själv skulle ha kunnat skriva en gång i tiden. Jag kan inte ta kritik. Jag är en drama queen. Förmodligen kommer vi bli ovänner på IKEA och jag kommer väsa, du är så jävla dum i huvudet, på porslinsavdelningen. Min likviditet är bara marginellt bättre än Greklands. Trots detta fortsätter jag att köpa skor. Min längsta resa hittills är en charter till Turkiet. Då var jag 19 år. Vi söp som svin och lärde lokalbefolkningen att säga, Lasse Berghagen har en koboltblå kavaj. Vid något tillfälle har jag blivit så berusad att jag somnat i duschen när jag kommit hem. Vaknade upp dagen efter och förbluffat tänkt, vad hände? Till skillnad från alla andra här tycker jag fortfarande att det är kul att gå ut och supa ibland. Lägg det här till en begynnande 30-årskris, tveksam klädstil, vulgärt språkbruk och ett enormt bekräftelsebehov. Vad söker jag? Ja, det är lite oklart. Det är meriterande om du arbetar inom ett uniformsyrke, gärna polis.
Ja. Jag tyckte det där var en keeper.
Det tyckte jag också.
Ja, tycker jag också.
Och men då ska till och med hon ha en polis.
Ja, det
tror jag är helt fel tänkt av henne. Jag tror inte det blir bra.
Nej, det tror inte jag heller.
Hon kanske kan ta den där DJ:n som är dumpad.
Det kanske hon kan ta. Jag blev så himla glad först tills hon skulle ha en polis. Alla de här kraven om tandhygien och längd och polisyrken, det gör såklart användaren Alfa Omega förbannad. Han skriver, kvinnor har fått för sig att de per default har rätt till Prince Charming bara för att de är kvinnor. Den moderna kvinnan besitter en sån extrem narcissism att till och med jag, som antagligen är en patologisk narcissist, tycker att det är för mycket. De blir indoktrinerade av samhället och tycker att de är bra precis som de är. Sen så sitter de och spyr galla över att det inte finns några bra män när de inte får tag i alltid någon som vill riskera liv och lem för att försöka befrukta deras otvättade och håriga sköten. Det är det som stör mig. Att vi har en hel jävla generation av stinkande, narcissistiska och totalt socialt efterblivna säckar av klagande fläsk med svåra entitlement issues som mullrar fram över gator och torg och bräker.
Vet du vad? Det där var också en keeper, tyckte jag. Ja.
Och väldigt skönt att få ur sig, tror jag. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Nästa kategori som är from hell enligt Flashback är positiva tjejer, tjejer med fötterna på jorden och spralliga tjejer. Mm. Snagg ger ragg, lägger även till pigga tjejer på listan, han skriver. Det i särklass mest överanvända uttrycket bland medelålders kvinnor är givetvis pigg. Cirka 50% av mitt liv går ut på att utöva hat mot uttrycket pigg. Exempel, två kvinnliga kollegor i medelåldern ser på jobbet på måndag morgon. Kvinna 1, hej, har du en ny tröja? Tröjan är grön och orange med lite paljetter på. Kvinna 2, hej, ja, gillar du den? Kvinna 1, ja, verkligen pigg.
Ja, det är ett fruktansvärt ord.
Fy fan, vad vidrigt. Ja. Men den här jäveln är ju en keeper.
Ja, ja, verkligen.
Otrolig observation.
Verkligen. Dagens sanning stör sig också på ett uttryck som tjejer håller på med. Tjejer som skriver att de har glimten i ögat ger mig en depression varje gång. De får glimten precis var som helst utom just i det jävla ögat. Sen tillför kommentarer som att jag gillar att skratta eller jag gillar att ha kul. Inte heller så himla jävla mycket. Det är en försvinnande liten del av befolkningen som inte gillar att ha kul.
Men om man skriver att man har glimten i brunögat då?
Ja, hallå, jag är en tjej med glimten
pigg
i brunögat.
Tjej med glimten i brunögat.
Ja, det tror jag hade funkat jättebra faktiskt. Någon annan tillägger, är du pedofil kvinna? Inte. Sluta då använda ordet busig för helvete.
Ja, jag får pedofilvibbar av både pigg och busig.
Mm, det får man faktiskt.
Men sprallig är ju också fruktansvärt. Det är ju bondesökerfru, det enda alla bönder i bondesökerfru söker. En sprallig tjej.
Ja, ah, men då finns det ju en marknad för dem i alla fall.
De borde dra på om programmet till pedofil söker fru.
Söker barnfru.
Ja, pedofil söker barnfru.
Användaren T3000 skriver, dina barns blivande mor såg det i profilen på en tjej som såg ut som ett påkört älgkadaver vid en barnvall. Åk till Danmark och köp sperma för fan. Hon hade dessutom en vinare i handen på bilden. Några väldigt vanliga beskrivningar blir man ju också totalt avtänd på. Till exempel, jag gillar att träna. Åh fan, du sitter inte och äter kokosfett ur en burk framför tv. Jag älskar shopping. Och köpa saker kan inte vara ett intresse. Aldrig, någonsin. Samla på döda insekter. Provsmaka acetonblandningar. Okej, men att handla. Nej! Umgås med vänner. Va? Seriöst. Jag slår in mina vänner i gladpack och spelar Mexican Hattens på gitarr medan jag ser dem kvävas till döds. Lägg av! Oh, det är inget intresse då. Resa då, skulle det kunna vara ett intresse som går hem hos flashbackarna? Nej, Evilstone666 skriver: är det någon mer än mig som blir lite fundersam på tjejer som gillar att resa? Att de egentligen menar att de har varit i typ Sunny Beach eller något annat knullparadis och blivit påsatta av någon ur urbefolkningen?
Mm. Ja, det har ju Mia konstaterat i en prata tidigare, att det är exakt det de gör.
Ja, precis. Hörrni, sen så finns det också presentationer från tjejer som är riktigt läskiga på riktigt. Och här får jag be er att hålla i er lite grann. Y-plus postar en presentation från en kvinna som börjar med att skriva: till att börja med är det absolut nödvändigt att veta att min guldfisk Lennart är killen i mitt liv. Och där slutade man att läsa för att det blev för läskigt redan.
Mm. Det värsta är att jag tror att den personen som skrev det där om guldfisken inte tycker så på riktigt. För då hade det ändå varit ganska okej. Okay. Ja. Utan jag tror att de tycker att det där var ett skämt. Ja. Och det är fan läskigt på riktigt. Ja, då blir det livrädd. Ja.
Mogaku-san delar med sig av presentationen från Tjej 28 Göteborg som skriver så här: Annie var namnet. Glad tjej med hjärtat på rätta stället. Läser till biomedicinsk analytiker i Göteborg. Vet du att fluoriden i din tandkräm är ett nervgift? Vet du att en halv tandkrämstub är dödlig för en vuxen kvinna? Visste du att Hitler och Stalin använde fluorid på sina fångar? Visste du att aspartam, som finns i ungefär allt, omvandlas till metanol i kroppen, som i sin tur bryts ner till myrsyra, som är cancerogent och kan göra dig blind? Karma är mitt språk, kärlek är min religion. Mm. Läskig, läskig tjej.
Ja, det där var inte kul att höra.
Fy fan. Mm.
Johannes Paulus har också hittat en rätt läskig presentation. Den lyder så här: jag är en snäll tjej på 25,5 år som letar efter den stora kärleken. Det kan vara bra att veta att jag har bipolär sjukdom, borderline och kronisk depression. Så det är bra om du vet hur man behandlar en tjej med diagnoser. Och där tycker jag inte att det var diagnoserna som var det läskiga, utan att de presenterar sig själv som 25,5 år.
Ja, ah, det var obehagligt.
Det var riktigt.
Jag vill veta också om hon vill träffa någon som vet hur man behandlar, som alltså hur man handskas med, eller någon som kliniskt behandlar.
Som har medicin. Precis. Jag tänker att man inte fick med alla diagnoser om man presenterar sig med 25,5 år som vuxen.
Nej,
person.
Det är sant. Det är sant, Emma. Mm.
Men det kanske i och för sig inte är någonting egentligen mot presentationen från en tjej som precis fått veta att hon har obotlig cancer och avslutar presentationen med att skriva tihi, håll tummarna för mig. Eller en tjej som söker en mogen kille eftersom att hon ska ha barn till hösten. Också läskigt ju.
Ja, det var obehagligt. Mm.
I Mitter har hittat den absolut läskigaste av dem alla. Så här lyder den: hej! Jag heter Sara och är 21 år. Jag letar efter en person som är empatisk och som älskar att ligga sked. När jag har en partner vill jag kunna 1. terrorisera halva hans lägenhet med fåniga postitlappar där det står gulliga saker. 2. SMS eller ringa honom när jag vill utan någon anledning, bara för att säga att jag saknar honom utan att behöva känna mig jobbig eller för på. 3. Pussas 50 gånger i minuten och kramas och gosas hela tiden.
Det var äckligt.
Ja, det tyckte jag var den mest helvetiska presentationen faktiskt i hela tråden. Men det tycker inte Flashback, utan här kommer Flashbacks absolut mest mardrömmiga tjejpresentation som de har kunnat hitta. Skurt den onda har hittat den här: jag är vegan, feminist och ateist. Jag är rolig men inte skämtsam. Här ska världen förändras. Jag älskar agility. Jag vill kommunicera. Prat, prat, prat. Är inte det det bästa som finns? Livet är en enda lång analys. Det gillar de inte. Här kommer en av alla de förfasade kommentarerna.
Vad har de emot agility?
Ja, det undrar man ju faktiskt. För det var ju enda som fick en att rycka till. Lesbisk, tycker jag. Så tyckte jag hon lät trevligt.
Ja, det gjorde hon faktiskt. Mm. Gubbskem har skrivit en av alla förfasade kommentarer över den här presentationen. Gubbskem skriver: det där var det jävligaste jag har läst. Obehagliga rysningar över hela kroppen när jag fantiserar ihop en överviktig Cissi Wallin som avsändare. En annan mardrömspresentation börjar med: hej, jag är journalist. Vilket räcker för att flashbackarna ska kräkas rätt ut. De läser inte ens vidare. Och missar således att hon inte bara är journalist, utan också en kattmänniska som gillar powerpop. Bullgumma undrar, jag ska precis regga mig på en nätdatingsajt. Vad har ni för tips till en tjej nu då? Vad får man skriva och vad får man inte skriva? Denada svarar, enklast är väl att läsa alla inlägg i tråden och skriva slash göra precis tvärtom. Men det håller jag faktiskt inte helt med om. Det finns faktiskt även ett par riktigt kungliga presentationer i tråden av riktigt kungliga kvinnor. Som jag tycker att man kan låta sig inspireras av om man skulle registrera sig på en nätdatingsajt vid den här tiden. Och här kommer de riktigt kungliga presentationerna allihopa på ett bräde. Hej! Jag är en bra tjej men som har ett enormt kontrollbehov som tyvärr inte går att kontrollera. Hej alla killar! Jag är en glad 21-årig tjej som söker någon som jag kan ligga med ibland när min pojkvän inte orkar eller kan. Hej! Eftersom att de flesta är helt jävla dumma i huvudet tänker jag börja med att rada upp en del grejer. Är du en så kallad allätare, alltså inom musik, så kan du dra åt helvete med en gång. Beskriver du dig själv som glad, spontan, positiv eller med hopp inför framtiden kan du ta dig själv i röven med en jävla kofot. Jag skiter i vad du jobbar med. Det är helt okej om du jobbar på ICA, bara du hatar det och det får dig att vilja dö. Visst, du får gärna spela i band eller plugga något coolt, men jag föredrar om du inte pallar eller orkar engagera dig i någonting. För övrigt får du inte ha fula kläder. Du måste även vara rolig. Sitter du i hörnet på någon jävla klubb med en diktbok av Gunnar Ekelöf och försöker se svår ut, så kan du lika gärna skjuta dig själv på en gång. Alltså inte för min skull, utan för din egen. Ja, de tyckte jag var bra.
Ja. Lite hård den sista.
Ja, den var lite
hård. Ja, var lite hård.
Men den var ändå rolig.
Mm. Gunnar ändå, va?
Ja. Ja. Ja, det var tjejerna då. Men killarna då? Hur gör de? Hur skriver de själva nätdating-presentationer vid den här tiden? Killen Liljors presentation lyder kort och gott så här. Gillar kebab, cyklar, senap. Ogillar fisk, svamp, att cykla.
Mm. Toppen.
Ja. Ja. Vimor skriver...
När jag... vad ville du protestera mot?
Nej, ingenting. Det var toppen.
Ja, kort och koncis och
informativt.
Bra. Väldigt bra. Ja. Killen Vimor skriver... När jag nätdejtade förut undvek jag klyschorna och skrev ganska rakt ut om hur jag är som person. Fick ett svar som bara innehöll en mening. Har du Asperger?
Nej.
Det är lite som det med första meddelandet jag fick av någon som lyssnade på podden.
Ja, just det.
Jag var dum.
Ja. Chefsmeister är 25 och har ett konto på mötesplatsen.se. Hans presentation lyder. Gillar att pilla med elektronik och ta promenader, men sitter mest vid datorn på IRC. Flyttade från en överbeskyddande mormor för cirka 6 månader sedan. Har aldrig haft en flickvän och har ingen aning om vad man gör tillsammans med en tjej. Men nu är jag fri att göra vad jag vill. Tyvärr lite sent i livet, vilket betyder att jag inte känner mig redo för ett förhållande, utan möjligtvis bara träffas någon gång ibland.
Ja, älskar honom.
Jag med.
Misstänkte att du skulle göra det. Och pratbubblan ägnar hela sin presentation åt att skriva om skicket på sin villa som han köpte 1982 och att recensera sina 21 talböcker med Clive Cussler. Jag vet inte vem det är.
Inte heller.
De är säkert jättebra. Ja. Och det tycker jag är mycket, mycket bättre än presentationen från en kille som läser filosofi, lyssnar på jazz, dricker mångårig maltwhisky och älskar paella.
Usch.
Och varför faller jag
älskar.
För den här?
Du älskar ju paella. Nej, paella. Usch,
den här personen lät...
Du har ju en paella. Nej, det var inte din. Just det.
Nej, jag har varit på samma ställe som en paellapanna en gång. Om det är...
Du grät och sa, jag har aldrig varit så lycklig sen mitt barn föddes.
Jag vill ändå påstå att den personen som skrev det där om paella nu, han ville ju egentligen bara skriva att han älskar att knulla. Men så kunde han inte det, så då fick han istället skriva, jag älskar jazz, paella och vad var det mer? Rödvin typ. Skriv bara att du älskar att knulla.
Ja, han radade också faktiskt upp sina absoluta favoritförfattare från Sydamerika, men jag kände att det var för tidigt på morgonen att du skulle bli för rasande.
Ja, det är sant.
Bara
ja, det var omtänksamt.
Ja, men det är många bra. Och varför faller jag för den här killen vars presentation Moms hittat och lägger upp som lyder så här. Jag är inte speciellt smart, men jag har håriga ben. Jag gillar att dricka Pepsi. Det ger mig styrka och inte sova, och istället får jag mycket snabba hjärtslag. Jag gillar den ständiga känslan av att nästan ha hjärtinfarkt. Jag har inte pengar, men jag gillar att äta varje dag. PS, jag tycker inte om feta kvinnor. PPS, om de inte har stora bröst.
Ja.
väldigt, väldigt bra. För även bland killarnas presentationer på datingsajter kan man faktiskt hitta riktiga guldkorn. Som till exempel Mr. Boa Orm som skriver: jag tror att jag är en presentation from hell. Framförallt när jag träffar kvinnor IRL. Som alla vet så är ju kvinnor bara intresserade av att prata om sig själva. Allting levereras alltid helt utan ansats till humor. Eftersom att alla kvinnor, förutom hon den där blonda med hartänder i Stefan och Christer-ensemblen, är oförmögna till att vara roliga. Nåväl, efter kvinnornas kulsprutemonologer om hur fantastiska de är, när de eventuellt glider in på vad man själv tycker är roligt, aktiviteter eller tv-serier och frågar om det, då svarar jag alltid att jag inte skrattat hjärtligt sedan 1997.
Var det då med tänderna efter... slutade vara på tv?
Ja, det var väl det. Efter detta så brukar konversationen hastigt avrundas med en tveksam blick och ett plötsligt behov för henne att uppsöka damrummet. Eller någon annan ursäkt för att jaga vidare efter en kille som är rolig men framförallt välbetald.
Ja.
Snake Hunter är också inne på att verkligheten ändå är sämre än nätet. Han skriver: man ska inte låsa fast sig vid vad som står i presentationerna, för verkligheten ser helt annorlunda ut. En kvinna som jag dejtade avskydde och kyssas. Man byter bara bakterier, påstod hon. En annan kvinna ville att jag skulle visa mitt ansikte på MSN när vi chattade. Jag mejlade 2 stycken ansiktsfoton till henne under chattandet och hon blev helt jävla galen. Hon påstod att jag hade trakasserat henne för att jag inte frågat om lov först. En tredje kvinna var full och otrevlig och vräkte ur sig på första dejten att det enda jag ville göra enligt henne var att knulla henne i röven.
Ja. Oh, nej.
Ja. Men vadå, skickade han kukbilder?
Nej, eller var han det... skickade eller... 2 bilder på sitt ansikte för att hon hade skrivit att hon ville se hans ansikte.
Och det, men han hade inte fått samtycke för just...
stillbilder.
Vinken, eller vad.
Nej,
det?
Ja. Okay. Hon ville nog ha webbkamera.
Aha.
Den här tråden, den pågår och pågår och pågår och pågår i åratal. Men efter att någon i tråden börjat dejta en gravid 2-barnsmamma som är mormon efter en presentation som lagts på Flashback, så kommer Flashback till slut fram till slutsatsen att välja varann istället. Mr. Gangbang skriver: det finns fler vettiga människor på Flashback än vad det gör på alla dejtingsajter tillsammans. Och ja, det gör det kanske. Eller det gjorde det kanske. I alla fall gjorde det fram till att Tinder kom in i våra och i Flashbackarnas liv. När Tinder kom och Flashbackarna i tråden äntligen kunde hitta sin drömkvinna och framförallt drömpresentation. Drömpresentationen från Ally31 på Tinder, som kort och gott skriver så här i sin Tinder-profil: I love Jesus Christ and anal. Och mer komplicerat än så, mina vänner, ska det aldrig någonsin behöva vara.
Hörrni, mitt favoritdelforum, det är ju socialantropologi, etnologi och sociologi. För där ställs de allra bästa frågorna, tycker jag. Varför älskar invandrare blått ljus? Varför har alla asiater för små cyklar?
Ja.
Varför blir en ful tjej snygg om hon befinner sig på en byggarbetsplats? Och så vidare in i all otrolig oändlighet. Och vid mitt senaste besök, då fastnade jag för en tråd som heter: varför älskar kvinnor att ha dubbla efternamn? Och den här tråden, den är startad av användaren Knattarna. Och han skriver så här: de flesta gånger jag ser ett förnumstigt dubbelt efternamn som typ Villander Liljegren, så sitter det på en kvinna. De verkar älska att ha många namn och gärna med så många stavelser som möjligt. Om vi till exempel tittar på den nuvarande regeringen är samtliga statsråd med dubbla efternamn kvinnor. Maria Malmer Stenegard, Camilla Waltersson Grönvall, Acko Ankarberg Johansson. Är det en freudiansk kompensation för avsaknad av penis? Alltså att kvinnor lider av elektrakomplex och försöker bygga sig en mental penis på andra sätt.
Alltså, det känns så jävla sant när du säger det. Varför har det aldrig känts sannare?
Vill du höra på något ännu sannare, Emma? Intermittent explosivitet svarar: det är någon slags självständighetsgrej. Alla på Sveriges Radio P1 har det. Och i princip alla mellanchefer i offentlig sektor. Alla som presenterar sig på Sveriges Radio P1 har ju dubbla efternamn.
Det har du. Vinterbarn, älg och sånt heter de.
Ja, precis. Ja. Vi är ju också tre tjejer i den här podden. Två av oss har ju dubbla efternamn. Bara du, Ina, klarar dig helskinnad. Mm. Hur tänkte du när du efternamnade ur giftasknipan, Emma?
Jag tänkte så här att jag skulle ha någonting gemensamt med min övriga familj.
Just det.
Och då heter de alla andra i min familj samma efternamn. Så då tänkte jag att det bästa blir väl om jag lägger till deras efternamn som mellannamn, gissar jag. Jag tror inte man fick ha dubbla efternamn då. De reglerna ändrades precis.
Just det.
Men jag borde gjort som killarna naturligtvis och bara lagt till ett S, Emma S, knyckare. Som för Sjöström då.
Jävla power move. Jag har killar så, det har jag aldrig sett.
Heter de inte så? John F. Kennedy.
Ja, men då är det väl ett riktigt mellannamn. Då är det väl typ så Frederick.
Det eller, har du jävligt rätt i. Tror jag. Ja, då började jag vara Emma M. knyckare.
Jag är så jävla stark enkel efternamns förespråkare att min dotter och jag ju inte delar efternamn.
Nej, jag vet.
Jag var bara så, hon ska ha ett efternamn. Mitt eller ditt spelar ingen roll, bara det är ett.
Ja, det är väldigt fint ju på eran dörr att det är tre olika.
Ja, det är så jävla många. Det är jättesmidigt när man ska åka till exempel Holland också. Måste man ha intyg för alla. Att det är fyra personer som reser olika efternamn. Ja. Här vi är ett gäng på fyra personer. Vi är föräldrar till några här och inte andra. Här är lappar.
Hur tänkte du själv?
Nej, men alltså, jag har ju mina efternamn från mina föräldrar. Mm-hmm. Så ett från mamma och ett från pappa. Mm. Min tjej tog ju båda de efternamnen när vi gifte oss. Och så när hon får frågan varför hon inte bara tog ett, så svarar hon alltid. Det är förvisso ett helt sjukt dubbelnamn. Men det hade varit ännu sjukare att ha ett av dem. Och det är ju sant. Båda två efternamn är ju helt sinnessjuka.
Ja. Men är inte det här... Alltså, har det inte med kvinnlig emancipation att göra ändå? För att det är ju ett svenskt fenomen. Det känns ju som att det är... Liksom kvinnor med makt typ, alltså som sitter i regeringen, kanske inte vill byta bort sitt efternamn, och kvinnor på P3 eller P1 eller vad det var, vill, alltså kommer kanske från en familj där man vill ha kvar tjejnamnet typ.
Ja, istället så vill man ändå visa att man kan anpassa sig, vilket man ju inte kan.
Ja, men att det blir lite liksom progressivt typ, att jag kan ändå tänka mig att på 70-talet att kvinnor kände i Sverige typ så här, okej, men det här med att man typ ska ägas av den nya killen känns lite weird.
Nej, men så är det, men jag tror inte att det är ett svenskt fenomen. Glöm aldrig Hillary Rodham Clinton.
Nej, men jag menar att det är ett svenskt fenomen i att vi har mer progressiva emanciperade kvinnor.
Absolut.
Men uppenbarligen de i USA som vill kanske också ha dubbla. Pinkett Smith. Ja.
Men du har rätt, det känns taskigt att säga eller skriva ett av dina efternamn. För det känns som att du har fått ett av mamma och ett av pappa. Mm. Det är som att man skulle välja bort din mamma eller pappa genom att bara kalla det ett. Ja. Och det, så där kan man ju förstå din fru också, att de tog båda.
Ja, men det är ju mest för att båda två är så sjuka. Mm. Och blir ännu sjukare.
Men har hon tre då?
Nej. Hon tog bort sitt eget. Så nu heter hon båda mina. Mm. Power move.
Ja, vad skönt att det inte var trippla. Då hade jag ju inte ens kunnat fokusera på Hitlers hejlövningar.
Nej, precis. Ja.
Var ska detta sluta, hade jag fått tänka.
Outback 4 skriver då apropå kvinnor som lägger till sin mans efternamn till sitt redan existerande. Det är obegripligt fånigt. En sossekärring heter Birgit Birgersson Brorsson. Vad fan är det för sjuka idéer? Och heta som en parodi från Galenskaparna.
Det var ett råmäktigt namn.
Birgit Birgersson Brorsson. Ja, det är fan tungt alltså. Ja,
det är riktigt bra.
Tilfkonto 12 skriver: ja, en romantisk läggning är i alla fall inte ett tecken på. Mer kyligt, beräknande och defensivt. När som helst kan det tunna bindestrecket brista, redo att koppla ihop sig med ett annat efternamn. Det är symptomatiskt för vår tid.
Ja, det var
är inte
cyniskt.
Det här är mest värt? Det är så jävla bra.
Fan vad bra sagt.
Jag grät när jag läste det.
Fy fan, det är poesi. Fy fan vad du hittar bra poesi. Grejer alltid i antropologiforumet. Det här är liksom, fångar ju hela den svenska individualismen.
Jag liksom, vet.
Våran unika inställning till kollektivet och oss själva. Jag är tårögd.
Ja, jag är också blown away.
När som helst redo och koppla.
Det är en tatuering. Jag tror fan det är en tatuering.
Jag tror det är en svankis.
Ja, tamme fan. I en relaterad tråd så undrar användaren 237 om folk, det vill säga kvinnor med dubbla efternamn, är mer skitnödiga än andra. Han skriver: man hör aldrig någon Andersson Lundström, utan det är bara Dibbly Krantz, Etersvärd Blom, Dagner Lambertsson, Vera Savalas, Adlercreutz Gomes. Ett hiskeligt fult namn ska till varje pris vis kopplas samman med ett annat. Och bärarna av namnet tycks alltid vara batikhäxor, journalister, feminister, politiker och allmänt pretentiösa PK-kossor. Förutom fulheten ger mig också signalen att vederbörande vill vara lite mer för mer än andra. Att vilja ha två efternamn är ett tecken på osäkerhet. Att man inte kan riktigt bestämma sig. Och inte minst att de saknar omdöme då namnen oftast är en orgie i dålig klang. Vilka är de gemensamma sociala nämnarna för någon som tar sig ett dubbelnamn? Fula gubben, känd på Flashback för att ta bilder och filma ovetande mycket unga kvinnor i det offentliga rummet. Eller var i alla fall känd för det. Han är inaktiv sedan nästan 10 år men har nästan en Roger Perssonsk status. Han skriver i alla fall så här. Generellt så bör människor, kvinnor, som har dubbla efternamn betraktas med stor skepsis. Om de dessutom har dubbla förnamn, till exempel Eva Kristina, så ligger kräkreflexen och lurar. De arbetar inom pseudobranscher som headhunting eller event marketing och gifter sig med någon tragisk civilekonom, inte från Handels utan från Växjö högskola.
Oj.
Som inte ens har balle nog att få sin fru att ta ett nytt efternamn. Och så låter det så här från måndag klockan 9 till fredag 16:30. Ja, här kommer jag, Eva Kristina Bergström Andersson, projektledare. Och så ska alla titta på vraket med 10 stavelser. Nej, nej.
Nej, nej. Det är tur att Birgit Birgersson Brorsson inte hette Berit Birgit Birgersson Brorsson.
Men då hade han tappat det. MKGGA skriver: dubbla efternamn och moderna familjer är nog anledningen till att den gamla fina traditionen och skicka julkort så sakteliga börjar försvinna. Det är ingen som orkar hålla reda på att skriva alla namn på korten.
Nej. Det blir mycket bläck.
Det är så mycket bläck. Och Flashback, de är ju, det får man ju säga, de är generellt sett väldigt emot dubbla efternamn hos kvinnor. Jag tycker att man kan sträcka sig så långt så att man kan säga att de faktiskt hatar det. Men då undrar man ju, vad finns det för alternativ om tjejen man ska gänga sig med är motsträvig och inte vill hedra den uråldriga traditionen att kvinnan ska ta mannens efternamn vid giftermål? Ett alternativ skulle ju kunna vara att mannen tar kvinnans efternamn. Ska vi ta och se vad de tycker om det?
Glatat.
Ruger 89 skriver: den kristna traditionen är sådan att hustrun tar mannens namn då Bibeln säger att de två ska bli ett kött, det vill säga att hustrun vid bildningen blir en del av mannen och liksom inympas i hans släkt. Ja, för sedan urminnes tider, det vill säga sedan förra sekelskiftet, har kvinnor tagit mannens efternamn. Sådan är den uråldriga kristna traditionen, 120 år gammal. Det är en evighet i jordens 6000-åriga historia. Ottokar menar att om man som man släpper sitt efternamn så har man ingen självkänsla och att kvinnor föraktar svaga män. Fnirp skriver att han i så fall är en sån man utan självkänsla eftersom att han tog sin frus efternamn vid vigseln. Han skriver att det har sina fördelar. Dels så hatar hans bror honom för beslutet, vilket är toppen. Och sen fick han lite pluspoäng av sin svärfar, vilket Fnirp säger sig vara i stort behov av. Slemhög skriver: alltid om kvinnan har ett finare eller ett mer unikt efternamn brukar personer i medelklassen ta kvinnans och tvärtom om mannens är finare. Det duger minsann inte längre att heta Andersson, Hansson eller Berglind längre. Svenskar är så otroligt statusdrivna och svenska män är världens mest patetiska toffelmän. Hur fan kan man ta sin kvinnas efternamn? Haha!
Det där tänkte jag också på, ja, att Nilsson och Andersson är utdöende, lite som rödhåriga. Alltså det krävs att en Nilsson blir ihop med en Andersson för att namnet ska få leva vidare.
Ja, och det är inte ens säkert då, men jag tror faktiskt inte, inte än. Men han har en poäng, Slemhög, för det är extremt många i tråden som skriver att vilket namn man väljer, det beror på vilket av namnen som är, citat, mest unikt.
Precis.
Mm.
Precis som du säger, Emma, så ska ett vanligt sån namn väljas bort. Och ett som gör bäraren då lite mer ovanlig, det ska väljas. Allt helt i linje med vår nya religion, individualismen. Det var alltså jag som sa det, inte fula gubben eller Roger Persson. Det är svårt att hålla isär. Valrosten skriver: riktiga män är totalt ointresserade av vad de råkar heta i efternamn. Manligheten sitter inte i att lyckas få sin kvinna och byta sitt efternamn.
råkar heta.
Ja, precis. Mm. Pershagen 76 skriver: jag tog min frus efternamn som till råge på allt är utom nordiskt och jag har absolut inte några problem med det. Det kändes tråkigt om hon skulle behöva ta ett sån namn när vi gifte oss. Brownies Boring svarar: det finns nog ingenting värre än en blond, spretig man som heter Hans Vashangaporn och tror att det gör honom exotisk.
Det konstiga är...
Det är en väldigt bra börn. Panzer Adler skriver: frun fick behålla sitt efternamn. Givetvis har barnet mitt som inte är ett svenssonnamn. Det om något är manligt. Att avvisa din kvinna ditt efternamn men tillse att din avkomma får rätt efternamn. Också en power move. Hovslättsmannen skriver: man ska vara stolt över sitt ursprung och kunna stå för det. Man kan inte fly från det. Och ta i mannens efternamn, det är en oerhört viktig signal om att det finns beständiga, orubbliga och ej utbytbara värden. Inget jävla mesande om: åh, ditt namn är så tråkigt, mitt är mycket ovanligare. Ursprung, ingen jävla smaksak. Nyckelbarnen skriver: min man har tagit mitt efternamn. Jag skulle aldrig få för mig att ta en mans efternamn. Temporoid svarar: välkommen till Sverige. Där är män, kvinnor och kvinnor är män. Fy fan vad det här är urspårat. Ja, välkommen till Sverige. Jag tänkte att det här var ett bra tillfälle för lite namnstatistik från just Sverige. Mm-hmm. 1985, då tog 85% av kvinnorna mannens efternamn. Och en femtedel av dem behöll sina tidigare efternamn som mellannamn, då, dubbelnamnen. Mm-hmm. 10% behöll sina respektive efternamn och i 2% av fallen tog paret kvinnans efternamn, vilket då har varit möjligt sedan 1983. Innan var det, fick man inte göra så. År 2020, när en ny namnlag togs i bruk som då tillåter dubbla efternamn, då såg statistiken ut så här. Gruppen som behöll sina respektive namn var nu hela 44%, det vill säga den största gruppen plötsligt. 33% av kvinnorna tog mannens efternamn, medan ungefär 6% av männen tog kvinnans efternamn. I 6% av giftermålen lade kvinnan till mannens namn som en del av ett dubbelnamn, medan 4% av paren tog ett nytt gemensamt efternamn. Mm. Ett mycket unikt sådant, antar jag. Mm. Station Odenplan skriver: att vilja ingå äktenskap, en verkligt stockkonservativ ritual som härstammar från en tid då kvinnan var mer eller mindre livegen, men inte löpa linan ut och ta mannens efternamn, det är så jävla talande för den tid som vi lever i. Sila mygg och svälja kameler i sin strävan efter att vara speciell. Håll käften och gör någonting ordentligt, för i helvete. Folk är så förbannat ängslig som man spyr. Det ska signaleras i varje jävla aspekt av ens Facebook-konto att man är feminist och lite bög. Att man sen visar sig vara någon slags kapten klänning, fritzelgalning i hemlighet, det är det ingen jävel som bryr sig om. Det får man väl ändå säga, att folk bryr sig lite. Om du känner på dig att du är en ond människa, så blir du inte en god feminist genom att ta din kärrings efternamn. Du är lik förbannat ond. Denna eviga pussywashing avslöjar dem i sanning misogyna rövhålen. När man spyr på skiten. Vakna upp för helvete. Starkt.
Ja, det var starkt faktiskt.
Ja, jag kände verkligen igen mig där i början med det där med giftermålet och sen så. Ja, känner mig sedd.
Mervinna har också starka känslor för män som väljer att ta kvinnans namn. Hon skriver: det blir så rörigt och konstigt och fel när män heter namn som inte är deras släktnamn. Det känns som att de går under falskt flagg. Mervinna fortsätter och skriver att kvinnor som inte tycker att mannens efternamn duger, förmodligen inte tycker att karln generellt duger, eftersom att namnet, identiteten, individen och etten hör ihop.
Det är bara ett symptom då på ett annat större problem.
Exakt. Hon skriver så här: man kan inte som kvinna rata sin mans efternamn och fortfarande respektera honom och hans familj och släkt, skriver hon. Merapi svarar: nej, självklart ska denna kastrering, brist på namn, identitet, individ och ett och disrespekten bara vara acceptabelt då det gäller kvinnor. Och på det svarar Mervina: så har det alltid varit och det har aldrig ansetts skämmigt för kvinnor att ta mannens efternamn. Tvärtom, kvinnor som har älskat sina män har varit stolta över att få heta fru slash makens efternamn. Och sen är det här med rörigheten, oklarheten, att man inte vet vart folk hör. Jag gillar inte, jag vill ha ordning och reda. Det är illa nog som det är i Sverige att man inte vet om en kvinna är född Bergström eller gift Bergström. Förut förstod man det på titeln, fröken eller fru, och om hon bara två ringar på vänster ringfinger eller inte. Idag måste man ju ringa folkbokföringen om man vill veta, om man inte vill fråga henne rakt ut. Ja, det är det här med rörigheten, ja. Och det finns någonting i mig som sympatiserar väldigt mycket med Mervina. Det finns inte riktigt någon systematik som det är nu, och det gillar inte jag alls. Ni hörde mig ju förra veckan reagera på bristen på namngivningsstrategier när det kommer till filer och folders på datan. Och jag känner exakt likadant när det kommer till människor. Nej, varken flashbackarna eller jag, eller ska det visa sig användaren Everglots föräldrar uppskattar brott mot uråldriga kristna traditioner. Everglott och hans blivande fru, de vill vara modern och de har därför bestämt sig för att ta hennes namn när de gifter sig. Som svar på den här aggressionen har hans föräldrar bestämt sig för att inte komma på bröllopet. Vilket då Everglott nu är lite ledsen över. Redwood Marine skriver: du ville ju vara modern, det vill säga skita i att respektera dina föräldrar. Grattis, du fick som du ville. Vad fan gnäller du om? Finister skriver: TS vill tydligen vara kvinnan i förhållandet. Föräldrarna gör helt rätt och inte ställa upp på hans sjuka lek. Mr. Streamer skriver: genom att överge ditt och ditt familjs efternamn så ger du i princip dem fingret. Det är en tydlig markering bort från dina familjerötter och ett avståndstagande från densamma. Sett i ljuset av det här är deras reaktion helt normal. Pappas nya kille skriver: jag tycker det låter kack, men jag kan också förstå det om hon heter någonting exotiskt och maktfullt. Wallenberg, Gardell, av Ugglas och så vidare. Och du heter någonting fult, trist. Reinfeldt, Runkovic, etc. Saja skriver: det är lite omodern inställning och kack betyder någon som gillar att se frugan sättas på av någon annan. Och är bara ett slitet, överanvänt uttryck här på FB. Undrar man inte, kan verkligen kack bli överanvänt? Jag känner personligen att det inte används tillräckligt ofta. 07des41 skriver: en riktig kack skulle ta sin kvinnas efternamn som kom från hennes första make som hon var skild från. Ali Svensson kan bekräfta det här och dubblare. Han skriver: min polare är född Nilsson. Träffa kvinna 1 vid namn Olsson och byter namn till Olsson. Skiljer sig och träffa kvinna 2 vid namn Karlsson. Numera heter han Olsson Karlsson. Snacka om kack.
Det kanske är så man ska göra som en kvinna som fick bära någonting tungt, kedjor och bajs och sånt förr i tiden, att man får ha en sån skampåle och kvar med efternamn om man är hårig och skiljer sig.
Just det. Inte alls dumt. Det var ett bra förslag också. Ja, det var ett väldigt bra förslag.
Tänk alla de tjejerna som älskar att resa då och kommer hem och heter så Ina Rodriguez Carmeri Gonzalez.
Otroligt.
Man kanske ska sträcka det till alla killar man har legat med till och med.
Ja, det var det jag tycker.
Eller kanske till och med till alla killar man har tittat på.
Ja, det kan räcka.
Så att folk vet exakt hur hårig någon är.
Finister riktar sig till kritikerna av den här frekventa och lite bredare användning av kuck-begreppet och skriver: associationer som kuck kommer osökt när folk instinktivt känner att någonting är stört. Inte för att exakt definiera vad som är fel på det. Motiven kan vara intressant, men i vardagliga situationer, arbetsliv och liknande, kan man inte tolerera personer som har tagit sin frus namn. Det är som om man fick veta att någon hade opererat bort sin penis. Och det funkar kanske om ditt jobb är cirkusartist eller pojkgeisha. Nej, men det är ju så här det blir när det inte finns några regler. Och i avsaknad av tydlighet blir människan osäker och irrar planlöst omkring. När uråldriga efternamnsnormer är satta ur spel ställs vi ju inför det här ångestfyllda valet. Vad fan ska jag heta? Och i allra värsta fall så leder den här osäkerheten till att kvinnor söker en utväg ur valfrihetsfällan genom att helt enkelt inte välja utan istället stapla dubbelnamn på varandra i all oändlighet för att därefter oundvikligen bli anställd på Sveriges Radio eller i Flashback Forever. Mia Gruffman Kruse, Majerna, 200 meter från min lägenhet.
Ja, det var ju lättare för när man bara var en del av, att man gick med på att man blev en del av någons kött. Vi kanske ska återinföra det bara.
Det, men då blir det ju i för sig enklare.
Det blir ju kött man staplar då på alla, som Ina sa, alla kött man någon gång har varit en del av. Så att det blir väldigt långa namn.
Ja, verkligen.
Då får ställa in programmen på Sveriges Radio och bara ha avor med presentationer.
Ja, jag tror det.
Någon borde klippa ihop dem.
Ja, otroligt upplysande. Ja, väldigt härligt var det. Vi får väl tacka så mycket för alla som lyssnade även denna veckan. Tack alla som har köpt kalendern. Och glöm inte nu, ni som inte har gjort det, att det är efter 12 november, då finns det ingen kalender att köpa. Så är det med det.
Nej, så är det ju faktiskt. Ja. Patronerna var ju ursnabba den här gången. De fick ju i och för sig kalendern lite tidigare och en rabattkod och sådär. Men ni har jobbat bra, patronerna.
Verkligen.
Ni andra kan kämpa lite till.
Vi får också tacka Flashback ju.
Ja, det får vi göra.
Det gör vi. Tack Flashback.
Tusen tack.
Och alla som lyssnar. Hej, hej!
Hej, hej!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.